försoningen och rättfärdiggörelsen. Det är ämnet för det här föredraget. Det är ett mycket viktigt ämne. Vad menas egentligen med försoningen? Och vad menas med rättfärdiggörelsen? Är det fråga om samma sak? Eller är det två helt skilda saker Bibeln talar om när den talar om försoningen och när den talar om rättfärdiggörelsen? Kyrkliga förbundets bokförlag har låtit utgiva en liten skrift av Simon Enson Röstin som heter just Försoningen och rättfärdiggörelsen. Den innehåller en hel del sann och god undervisning, men tyvärr inte bara det. Huvudtesen är att man skarpt måste skilja mellan försoningen och rättfärdiggörelsen. Någon rättfärdiggörelse före tron, det man brukar kalla för den objektiva rättfärdiggörelsen. En sådan rättfärdiggörelse som mottages genom tron finns inte enligt denna skrift. Vad är bakgrunden till den här tesen? Jo, bakgrunden är den att inte bara Guds barmhärtighet och Kristi förtjänst är orsak till vår rättfärdiggörelse. Man lär att en tredje orsak måste komma till för att rättfärdiggörelsen ska komma till stånd. Och denna tredje orsak är tron och kan formuleras till exempel att människan avgör sig för Gud, att man säger sitt ja eller åtminstone att man låter bli att säga nej, att man låter sig dragas eller att man låter sig hjälpas, att man släpper till sig för Guds andes ledning. Det vill säga, det finns någonting hos människan som är avgörande redan innan hon har fötts på nytt, innan den döda, andligt döda människan enligt skriften har fått liv. Bland annat Schartau företräder denna lära. Han betraktar Guds barmhärtighet och Kristi förtjänst som huvudorsaken, men det slutliga avgörandet förläggs hos människan själv. Hon är den tredje avgörande orsaken till att rättfärdiggörelsen ska bli en verklighet eller inte. Och därmed lär man en rättfärdiggörelse på grund av tron istället för genom tron. Detta leder nu till en felaktig lära om försoningen och rättfärdiggörelsen. Man kan formulera denna felaktiga lära på många olika sätt. Jag ska ge tre exempel. Man kan säga så här: genom Kristus är det huvudsakliga arbetet redan gjort för din rättfärdiggörelse. Nu fattas bara att du förhåller dig rätt gentemot Guds nåd i Kristus, så att Gud kan bli dig nådig. Eller man säger så här: genom Kristi försoning har möjligheten till vår rättfärdiggörelse skapats. Nu hänger det på människan om denna möjlighet ska omsättas till en verklighet. Först kommer tron, sedan rättfärdiggörelsen. Eller ett tredje exempel. Genom försoningen har Gud kommit oss till mötes så att han kan förlåta oss. Genom tron måste nu vi komma Gud till mötes, och då förlåter oss Gud verkligen. Försoningen som genom Kristus är fullbordad består där i att Gud nu kan förlåta oss. Vad som fattas är människans rätta förhållande till Kristi försoning. Tron är orsaken till rättfärdiggörelsen. Den skapar fram något som inte fanns där innan. Därför måste man noga skilja mellan försoningen och rättfärdiggörelsen. Vad är nu Bibelns och den lutherska bekännelsens lära om försoningen och rättfärdiggörelsen? Jo, den lär att endast Guds barmhärtighet och Kristi förtjänst är orsak till vår rättfärdiggörelse. Inte dessutom någonting hos människan. Rättfärdiggörelsen är av nåd alena, inte av nåd plus någonting hos människan. Tron producerar goda frukter, det vi kallar för helgelsen, men den producerar inte rättfärdiggörelsen som finns före tron. Tron är endast medlet, det passiva verktyget som mottar rättfärdiggörelsen eller försoningen eller syndernas förlåtelse. Tron liknas ofta vid den utsträckta handen i de lutherska bekännelseskrifterna. Men inte i den meningen att det är fråga om en prestation från människans sida. Vår rättfärdighet eller vår rättfärdiggörelse är en färdig gåva. Tron är mottagandet av eller gripandet om denna gåva. Denna mottagande hand, tron alltså, måste Gud själv skapa hos oss, och han gör det genom evangelium, genom den framräckta gåvan. Den som inte hört ett ord om tron, men som ändå tar emot evangelium, han har tron. Han har den rätta saliggörande tron. Tiggarens hand gör inte gåvan, utan gåvan finns där redan. Tiggarens hand tar bara emot den. Det vore ett hån att säga att tiggaren som tar emot allmosan dock har bidragit, i varje fall i någon mån, till sitt livsuppehälle. Tron rättfärdiggör endast genom sitt föremål, det vill säga genom det som föreligger som en gåva före tron och som tron griper om. Evangelium är inte bara en anvisning om hur en människa kan bli rättfärdiggjord, utan det glada budskapet om att Gud för Kristi skull är oss nådig och har förlåtit oss, samt överräckandet av denna syndaförlåtelse, denna rättfärdiggörelse. Benådningen är ett faktum före tron och orsaken till tron, inte tvärtom. Först måste ju brottslingen benådas innan han kan ta emot benådningen. Evangelium överräcker denna benådning, och den som tar emot den blir verkligen benådad, får verkligen gagn av den skänkta benådningen. Ingen är i personlig besittning av en gåva bara därför att det finns en givare och en gåva. Tron tar givaren på orden och tar emot gåvan som finns där före mottagandet. Tron är alltså inte orsak till gåvan, utan endast det mottagande organet. Den som förnekar den objektiva rättfärdiggörelsen lär därför med nödvändighet falskt om tron, om rättfärdiggörelsen genom tron. Tron blir en gärning på grund av vilken man rättfärdiggöres. Men tron står i motsatsställning till till varje människoverk. Uppmaningen att tro innebär att du alls ingenting ska göra. Tron utesluter förtjänst. Tron utesluter varje gärning. Gud begär ingenting av dig. Du får istället fritt ta emot hans gåva, det vill säga syndernas förlåtelse, liv och salighet. Det är viktigt att man gör klart för sig vad rättfärdiggöra betyder. Rättfärdiggöra betyder att Gud förklarar oss för rättfärdiga genom att tillräkna oss en främmande rättfärdighet, nämligen Kristi rättfärdighet. Rättfärdiggörelsen sker alltså inte i oss, såsom helgelsen, utan utanför oss i Guds hjärta. Den är inte en Guds gärning i människan, utan ett domsutslag som Gud fäller över syndaren. Låt oss citera de lutherska bekännelseskrifterna. Vi tro, lära och bekänna att enligt den heliga skrifts språkbruk ordet rättfärdiggöra betyder avlösa, det vill säga frikänna från synd. Rättfärdiggjorda av tro hava vi frid med Gud. Att rättfärdiggöra betyder på detta ställe i enlighet med forensiskt, det vill säga domstolstermer, enligt forensiskt språkbruk, att frikänna den anklagade och förklara honom rättfärdig, men för en annans, det vill säga Kristi rättfärdighets skull, vilken främmande rättfärdighet kommer oss till del genom tron. Dessa citat är hämtade ur bekännelseskrifterna, Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidan 509 och sidan 158. Det finns en rad synonymer för rättfärdiggöra. Vi ska här nämna 7 stycken. För det första så har vi att förlåta synderna. Det är detsamma som att rättfärdiggöra. Att förlåta synderna. Till exempel Romarbrevet 4, 6 och 7. Vi har uttrycket att inte tillräkna synderna. Det finner vi i Andra Korinthierbrevet 5, 19 som talar om den objektiva och allmänna syndaförlåtelsen eller rättfärdiggörelsen. Vi har för det tredje uttrycket att övertäcka synderna. Psalm 32, vers 1. Övertäcka synderna så att de inte längre kan anklaga oss inför Gud. Och för det fjärde, att avlösa från synderna. Ett uttryck som vi nyss citerade från bekännelseskrifterna. Vi har för det femte uttrycket att utplåna synderna eller syndaskulden. Kolosserbrevet 2:14, Hebreerbrevet 9:26. Och för det sjätte, att rena från synderna. Psalm 51, vers 9. Och slutligen för det sjunde, att vara försonad med Gud. Romarbrevet 5:10 och Andra Korinthierbrevet 5:19. Alla dessa uttryck är synonymer till uttrycket att rättfärdiggöra. Vi ska därför sammanfatta den evangelisk-lutherska läran om försoningen och rättfärdiggörelsen. I förordet till Röstins skrift säger förlaget: vi vill ju till alla delar hävda den bibliska och därmed överensstämmande evangelisk-lutherska läran i detta som i alla stycken. Vi gläder oss över denna vilja. Till det borde innebära att förlaget tar avstånd ifrån läran om tron som en tredje orsak till rättfärdiggörelsen och bekänner att rättfärdiggörelsen föreligger före tron och mottages genom tron. Ty enligt den evangelisk-lutherska läran förutsätter den subjektiva rättfärdiggörelsen, alltså att vi rättfärdiggöras då vi tar emot benådningen, att en rättfärdiggörelse eller benådning eller försoning redan föreligger och framräckes genom nådemedlen. Den som är osäker om detta kan bli viss genom att ta del av bekännelseskrifternas egna ord. Vi ska därför bestyrka detta påstående genom några citat. Och jag hänvisar till Svenska kyrkans bekännelseskrifter, den utgåva som gavs ut av Pro Fide 1957. Jag citerar: syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelse mottages genom tron, sid 58. De bävande samvetena ska veta att nåd och syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelse mottages genom tron på Kristus, sid 65. Trons föremål är att vi genom Kristus hava nåd, rättfärdighet och syndernas förlåtelse, sid 65. Den troende vet att han genom Kristus har en nådig fader, sid 65. Endast genom tron mottages syndernas förlåtelse och nåd, sid 65. Evangeliet är löftet om syndernas förlåtelse, rättfärdiggörelse och evigt liv, sid 104, och tillbjuder oss syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelsen av nåd, sid 110. Och då löftet blott kan mottagas genom tron, förkunnar evangeliet, som i egentlig mening är löftet om syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelsen för Kristi skull, den rättfärdighet av tron på Kristus som lagen icke lär och som inte heller någon lagen och som inte heller är någon lagens rättfärdighet, sid 110. Denna särskilda tro, fide specialis, med vilken var och en tror att hans synder äro honom för Kristi skull förlåtna och att Gud för Kristi skull är blidkad och nådig, mottager syndaförlåtelsen och rättfärdiggör oss. Sid 110. Den tro som rättfärdiggör är icke endast en historisk kunskap utan en övertygelse om sanningen av Guds löfte, vari han av nåd för Kristi skull tillbjuder oss syndaförlåtelsen och rättfärdiggörelsen. Sid 111. Då motståndarna såsom betingelse för syndaförlåtelsen och rättfärdiggörelsen kräva att man ska förtrösta på sin egen kärlek, göra det evangeliet om syndaförlåtelsen av nåd alena helt och hållet om intet, sid 122. Den rättfärdiggörande tron innebär inte att man är övertygad om att Gud förlåter synderna eller blir blidkad och nådig som en följd av tron, utan övertygelsen om att vi för Kristi skull hava en blidkad Gud, sid 130. Vi må vara övertygade om att vi för denna Kristi tillfyllestgörelses skull men icke för vår laguppfyllelses skull hava en nådig Gud. Sid 131. I detta löfte bör våra förskräckta samveten söka försoningen och rättfärdiggörelsen. Med detta löfte bör de stärka sig och vara fast övertygade om att det för Kristi skull och på grund av hans löfte hava en nådig Gud. Vi har alltså sett att en hel rad ställen i bekännelseskrifterna stryker under att rättfärdiggörelsen och syndaförlåtelsen eller försoningen tillbjudes människan. Att den alltså finns där och framräckes åt människan. Och att tron är medlet som tar emot den tillbjudna nåden. Och vi kan sammanfatta vad vi har sagt med bekännelseskrifternas ord på sidan 132. Härav står fast att vi rättfärdiggöras inför Gud genom tron alena. Emedan vi genom tron alena mottaga syndaförlåtelsen och försoningen för Kristi skull. Då försoningen och rättfärdiggörelsen är oss utlovad för Kristi skull, men icke för lagens skull. Därför mottaga vi rättfärdiggörelsen genom tron alena, ehuru sedan den helige ande blivit oss given, uppfyllandet av lagen följer därefter. Detta var alltså sidan 132. Vi har visat att de som säger sig omfatta evangelisk-luthersk tro, men samtidigt lär att tron är den tredje orsaken till att syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelsen ska komma till stånd, och att sålunda ingen rättfärdiggörelse finns före tron, det vill säga en objektiv rättfärdiggörelse, i själva verket är främmande för evangelisk-luthersk tro. De lutherska bekännelseskrifterna fördömer dem som inte lär, citat, att rättfärdiggörelsen är detsamma som syndernas förlåtelse. Sid 154. Och citat, att mottaga syndernas förlåtelse är att rättfärdiggöras. Sid 115. När det heter att vi blir förlåtna eller rättfärdiggjorda när vi tror, innebär det inte att ingen förlåtelse eller rättfärdiggörelse finns att framräcka före tron. Utan det innebär att när tron tar emot den framräckta förlåtelsen eller rättfärdiggörelsen eller försoningen, det vill säga att Gud verkligen är oss nådig för Kristi skull, att vi verkligen är förlåtna, försonade, rättfärdiggjorda, då blir vi också förlåtna, försonade, rättfärdiggjorda. Citat. Syndaförlåtelsen är lika för alla och en och densamma, så som Kristus är en, och den erbjudes av nåd åt alla som tror att deras synder är och den förlåtna för Kristi skull. Sålunda mottaga vi syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelsen blott genom tron och icke på grund av några våra gärningar. Sidan 134. Och så ska vi säga något om just försoningen. Precis som det kan heta att vi är förlåtna och blir förlåtna, är rättfärdiggjorda och blir rättfärdiggjorda, mottager syndernas förlåtelse eller rättfärdiggörelsen och blir förlåtna eller rättfärdiggjorda, så talas det på samma sätt om försoningen, det vill säga både i en objektiv och en subjektiv mening. När därför Röstin och Kyrkliga förbundet vill reservera termen försoningen för vad som finns före tron och termen rättfärdiggörelsen för vad som sker när vi tror, så kommer man i strid med såväl Bibeln som den lutherska bekännelsen. Låt oss ge några exempel på att också termen försoningen används som trons mottagande av försoningen eller rättfärdiggörelsen, den så kallade subjektiva försoningen. Först har vi ju skriftens ord i andra Korintherbrevet 5:20. Vi bedja å Kristi vägnar, låten försona eder med Gud. Det betyder alltså, tro evangelium eller ta emot den redan skedda försoningen så att du blir försonad med Gud. Du som är försonad för Kristi skull. Och följande citat kan citeras ur bekännelseskrifterna. För den skull bör vi hålla före att då vi genom tron för Kristi skull blivit försonade med Gud, vi räknas såsom rättfärdiga, icke på grund av lagen eller våra gärningar. Sidan 131. I detta löfte bör våra förskräckta samveten söka försoningen och rättfärdiggörelsen. Sidan 131. Vi söker alltså försoningen i löftet i evangelium. Där finns den och där framräcks den åt oss. Och vidare. Därför hänvisar vi alla fromma själar till att betrakta löftena och undervisa dem om den nådefulla syndaförlåtelsen och försoningen som sker genom tron på Kristus. Sid 133. Då först fullgöra vi lagen när vi höra att Gud för Kristi skull försonas med oss, ehuru vi icke kunna tillfyllestgöra lagen. Sidan 150. Därför äro de allmosor Gud behagliga, vilka följa efter försoningen och rättfärdiggörelsen, men icke de som går före. Alltså endast de gärningar som sker av tro är Gud behagliga. Ty vi vet ju av skriften att utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Alltså endast de allmosor eller goda gärningar är Gud behagliga som följer efter mottagandet av försoningen och rättfärdiggörelsen. Efter tron, efter omvändelsen. Detta är sidan 151. Vi har sålunda sett att den uppfattningen att försoningen och rättfärdiggörelsen är två helt skilda ting, varken är biblisk eller evangelisk-luthersk. Citat. Rättfärdiggörelsen är lika med försoning för Kristi skull. Sidan 128. Försoningen innebär att syndaskulden är utplånad, att synderna är övertäckta, att synderna är förlåtna, att vi är frikända, att vi är förklarade rättfärdiga. Alltså precis detsamma som att rättfärdiggöra innebär. Därför kan bekännelseskrifterna säga att försoningen och syndernas förlåtelse tillbjudes oss i evangelium, eller att rättfärdiggörelsen och syndernas förlåtelse tillbjudes oss. Och den som tar emot denna fria gåva, han blir förlåten, försonad, rättfärdiggjord, inte på grund av sin tro, utan genom tron som endast tar emot den framräckta fria gåvan. Och den gåvan är försoningen, eller rättfärdiggörelsen, eller syndernas förlåtelse. Och så till sist några ord om lag och evangelium. Förvirringen i fråga om Bibelns lära om försoningen och rättfärdiggörelsen har i regel sin grund i att man blandar samman lag och evangelium. Bibeln betraktar världen dels utan evangelium bara enligt lagen och dels utan lagen bara enligt evangelium. Enligt lagen är människorna under förbannelsen, vredens och fördömelsens barn. Enligt lagen hatar Gud överträdare och missgärningsmän, det vill säga alla människor. Ty ingen finnes som gör vad gott är, det finnes icke en enda. Psalm 14:3. Men enligt evangelium älskar Gud alla människor. Enligt evangelium är människornas synder utplånade, övertäckta, förlåtna för Kristi skull. Enligt evangelium tillräknar inte Gud världen deras synder. Andra Korinthierbrevet 5:19. Enligt evangelium har en rättfärdiggörelse till liv kommit över alla människor. Romarbrevet 5:18. För Kristi skull är Gud människorna nådig. Han förklarar ogudaktiga för rättfärdiga. Romarbrevet 4:5. De som nu inte tror evangelium, som inte tar emot den rättfärdighet som gäller inför Gud, de går evigt förlorade. De har ju förkastat Kristus, förkastat benådningen, avvisat försoningen, rättfärdiggörelsen, syndernas förlåtelse. Människor som enligt evangelium är återlösta, försonade, förlossade, friköpta, rättfärdiggjorda, förlåtna, hamnar sålunda i helvetets pina. Hur är det möjligt? Svar: för deras otros skull. De har avvisat evangelium och därför står de endast under lagen. De har fallit ur nåden. Och enligt lagen är de vredens och fördömelsens barn. Den som icke hörsammar sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom. Men de som tror evangelium, som har tagit emot den tillbjudna rättfärdiggörelsen, de har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Johannes 5:24. De ska aldrig någonsin dö. Det vill säga deras själ kommer icke att dö, utan den lever. Deras kropp kommer att sova, men ska också den på den yttersta dagen väckas upp och förenas med deras själ. De som tror har evigt liv, säger skriften. De kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Och detta därför att de inte längre står under lagen. De betraktas endast enligt evangelium. De är i nåden. Detta skriftens dubbla betraktelsesätt, lagens och evangeliets, har inte Rustin förstått. Det framgår av hans avslutningsord. Han säger på sidan 26: vad som däremot under inga omständigheter kan försvaras är påståendet att försoning och rättfärdiggörelse är identiska begrepp. Vore försoningen, världens försoning, detsamma som rättfärdiggörelsen, så skulle vi tvingas till slutsatsen att rättfärdiga människor blir förtappade, vilket vore en hädelse mot all världens domare. Så säger jag. Men enligt evangelium är också de som går förlorade återlösta, försonade, friköpta, förlåtna, rättfärdiga för Kristi skull. Men eftersom de förkastar evangelium, Guds nåd, benådningen i Kristus, återlösningen genom Kristus, den rättfärdighet som gäller inför Gud, så står de under lagen och förblir vredens barn. Ty enligt lagen är de inte rättfärdiga och har ingen benådning. Lagen ger ingen nåd, ingen pardon. Lagen är inget nådemedel. Röstin kan tydligen gå med på att försonade och återlösta människor blir förtappade, men inte rättfärdiga. För att förklaras rättfärdig fattas det tydligen något. Något som människan själv först måste prestera. Detta är att blanda samman lag och evangelium. Ty enligt evangelium fattas ingenting. Allt är fullbordat och färdigt. Guds nåd är allmän. Den är färdig. Den objektiva rättfärdiggörelsen, den gäller alla människor och den är fullkomlig. Men de som inte tar emot denna fria gåva, som förkastar evangelium, de betraktas sålunda endast utifrån lagen. De som enligt evangelium är förlåtna och rättfärdiga för Kristi skull är utan evangelium förbannade och fördömda. De är kvar i sina synder och syndens lön är döden. Ingen kan anklaga Gud för att han går förlorad. Gud tillbjuder människan en evig försoning och rättfärdiggörelse, en syndaförlåtelse som föreligger före tron, att mottagas genom tron. Förtappelsen är människans eget fel helt och hållet. Människans frälsning och salighet är helt och hållet Guds förtjänst. Att en människa går förlorad är alltså inte till någon del Guds fel. Det beror inte på att Gud inte givit denna människa någon rättfärdighet. På grund av Kristi ställföreträdande till fyllestgörelse har Gud förlåtit också det ohörsamma. Andra Korintherbrevet 5:19. Det ogudaktiga har förklarats rättfärdiga. Romarbrevet 4:5. Men de har avvisat den framräckta försoningen eller rättfärdiggörelsen, de som går förlorade. Därför förblir de under lagen och måste döden dö. Men Gud vare tack som förklarar oss rättfärdiga utan förskyllan av hans nåd genom återlösningen i Kristus Jesus. Honom som Gud har ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Romarbrevet 3:24 och 25. Jag vill som avslutning nämna att Biblicum har givit ut en grundbok i ämnet rättfärdiggörelsen och försoningen. Den kan beställas från Biblicum, den heter rättfärdiggörelsen och den kostar endast 8 kronor. Den finns också på norska och den som hellre läser norska beställer då denna bok enklast från Kronos förlag i Stavanger.